Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
God eftermiddag, god kväll, god morgon, vad det än är för alla HV-fans. Vita, gula, blå är tillbaka. Både jag och Jonas sitter här och ja, vi har snackat en liten stund och vi har försökt spela in en gång, 30 minuter innan det försvann. Så jag frågade igen Jonas, jag vet hur det är med dig, men hur är det med dig?
Nu får vi säga ju teater här. Var det bara 30 minuter? Alltså, det känns som vi pratar mycket mer. Ja, det är sånt som händer, Carl. Det är lite det är upp ibland eller ner. Nej, men det och nu har man liksom, nu är man normal igen. Jag tycker att man har återhämtat sig väl, men det är så när man varit ute i strid som den här kvalscenen var, sen när den striden är vunnen, så då sjunker man ihop lite och börjar slappna av, och då kommer ju förkylningarna och lite pollenallergi och sådär. Men jag ska inte grälla för det nu, det finns de som har det mycket mycket värre än vad jag har. Hur är läget själv då?
Jo, men det är lugnt. Det var ju lite tag sedan vi satt och pratade nu. Vi pratade om hela kvalserien egentligen förra avsnittet, och jag kände som att i och med att jag släppte det avsnittet så satte jag egentligen punkt för hela den här säsongen gällande HV. Sen så går man och tänker väldigt mycket på nästa säsong. Och såklart med att det kommer nyheter om klubben och sådär. För att på ett sätt är det väl fortfarande lika aktivt och lika mycket diskussioner kring klubben som, ja, nästan i alla fall som under kvalet. För att det är ju nu det riktiga jobbet som de själv säger påbörjas. Så att det är väldigt mycket ögon på HV71 och mina ögon också väldigt fästa där. Men du, det är ju så, yes, det är så att vi ska ju då idag köra lite betygssättning på spelarna. Vi ska försöka kolla vilka vi möjligtvis vill ha kvar, vilka vi tycker vi ska släppa, vilka man ska förlänga, vilka man inte ska förlänga med. Så vi kommer betygssätta dem, men innan det så känns som att vi behöver ändå gå igenom lite nyheter som har kommit kring klubben de senaste dagarna. Och det, jag tror att det är få som har undgått att Johan Svensson gick ut och pratade om att, ja, Fredrik Stillman var klar för HV nu här om helgen i fredags. Och det tog inte HV mer än en timme innan man själva gick ut med det då. Kanske de kände att det brann lite i knutarna för dem själva att okej, vi behöver gå ut med det här nu innan, ja, för mycket rykten börjar späs på. Så Jonas, Anton Blomqvist, Fredrik Stillman, ny head coach, ny assisterande. Tankar?
Ja, jo, men jag tänker väl så här att Anton Blomqvist var klar för HV, det har vi vetat sedan i januari. Sen var det lite osäkert om han skulle vara som assisterande eller huvudtränare då. Och då sa väl både du och jag i förra podden att låt nu Anton Blomqvist ta det här. Gör honom till head coach och låt han plocka sin egna stab. Mm-hmm. Och det är ju faktiskt precis det han har fått göra nu. Han fick ta med sig den assisterande han ville. Från AIK, oavsett om han skulle heta Sven Svensson eller Fredrik Stillman. Mm. Så blev det så, vilket jag tycker var bra. För då har vi ändå någon form av tanke att vi får en duo som har jobbat ihop en säsong i AIK. Gjort det bra, de kommer topplag i Allsvenskan. Rök sen förvisso mot Mora i kvarten i Allsvenska slutspelet. Men där blev det ju rätt på det sättet. Sen måste jag ju bara säga det att jag sköt ju ner det här. Vi satt ju och pratade off record någon dag och du sa att men Stillman kanske. Jag bara nej, det finns ju inte chans att Stillman återvände till HV efter det som har hänt förra säsongen. Fått kicken 2 gånger. Det finns ju inte på kartan. Jag hör vad du säger Carl, men släpp det nu.
Yep.
Så att det var bra. Jag hade rätt att de skulle satsa på Anton Blomqvist och han skulle få välja sin egna gubbe bredvid sig. Men jag hade tog fel att det skulle bli Stillman, så kan jag säga. Så det var min tanke på det.
Nej, vad bra. Det känns ju framförallt skönt att vi får komma in och sätta nu en riktig headcoach. Det är ju såklart väldigt, väldigt mycket snack. Det har ju inte bara pratat om att Prelle Gustafsson kanske ska försvinna som det nu blev då. Eller eventuellt att han omplaceras inom klubben. Men även Johan Davidsson har ju ifrågasatts lite grann också. Nu ser det ut som att han kommer att vara kvar och hand om forwards. Stilla hand om backarna och Anton Blomqvist kommer att vara headcoach. Men han är ju såklart, som vi alla vet, lite mer inriktad åt det defensiva hållet. Konstigt att man tar in en defensiv headcoach efter en sån här säsong.
Ja, jag förstår inte. Var det något som funkade så var det ju försvarsspelet och egentligen spel utan puck över hela banan.
Ja,
var ju briljant.
Så hålla positionen.
Det här är hål i huvudet igen.
Nej, precis.
Jag omgör rätt.
Men det är som sagt väldigt intressant och jag vill ändå, jag har kollat lite på sociala medier och så här och någonstans så känns det som att väldigt mycket åsikter har kommit upp gällande Anton Blomqvist att han har egentligen bara haft en bra säsong i AIK. Det är lite det här argumentet som många AIK-supportrar har kommit som har haft koll på laget och så vidare. Och på något sätt är min känsla kring det hela att ja, så må vara. Men ingen tränare har kommit upp utan att den någon gång har ifrågasatts på grund av oerfarenhet eller svagare säsonger. Så är det bara. En tränare spelar ju själv inte och man kan ha oflytt och så vidare. Och jag säger det här inte på något sätt för att jag ska bygga Anton Blomqvist case och säga att allting kommer vara jättebra och vi ska sjunga Kumbaya tillsammans nu. Men på något sätt så bryr jag mig mycket mer om Anton Blomqvist senaste säsongen, den första han gjorde. Och hans senaste säsong är ju faktiskt väldigt, väldigt bra med ett lag som ja, inte var tippat i toppen. Det var bra, det visste vi. Men att det skulle vara så bra så, som de såg ut, så det såg ju faktiskt väldigt bra ut. Tankar om det?
Ja, nej, jag har väl både utropstecken och frågetecken. Det stora frågetecknet är ju att vara tränare för HV71 i vem som än får det. För det är ju en katapultstol monumentale. Det är ju 5 tränare på 7 år efter guldet som har rykt. Men jag tänker också utropstecknet att där HV är just nu, då känns Anton Blomqvist som rätt val. För att jag tänker så här, att hans 3 nyckelord nu när man liksom läser intervjuer och hör poddar med honom är 1. Struktur, 2. Kravbild, 3. Tävling. Och är det något jag har saknat i HV de senaste åren så är det 1. Struktur, 2. Kravbild, 3. Tävling.
Yep.
Där fyller vi nog de boxarna, tror jag. För att nu kommer alla HV-supporter att tycka väldigt mycket om Anton Blomqvist, för han är väldigt, väldigt verbal. Han är, som man säger på hockeysvenska, framåtlutad. Och han säger bra saker, han har någon form av karisma runt sig och är ganska utåtriktad. Så han kommer ha ett bra case runt sig nu innan säsongen börjar. Folk kommer tro på det här och jag tror att det är rätt gubbe i rätt tid. Sen kan det skita sig i HV ändå, för det har vi sett innan. Det har varit rutinerade tränare med Samuelsson, kicken. Det har varit homeboy Niklas Ram, kicken. Det har varit Lindbom efter guldet, kicken, och så vidare och så vidare. Och Lillis, kicken. Så det är ju bara att bocka in de här liksom. Det finns ju ingen tränare sen man började köra på höger sida av vägen som har fått sitta kontraktiden ut som tränare i HV i stort sett.
Ja.
Men jag tycker nu, alltså, det är vid rätt tid vid rätt tidpunkt. Och som vi har nu sagt då, att nu är det en duo ihop som har jobbat. De har 1 år ihop tillsammans. Ja. Och det har bevisligen funkat. Det finns en kemi mellan Anton Blomqvist och Fredrik Stillman.
Ja.
De fungerar bra utanför planen och fungerar bra på tränarbänken. Det vet vi efter 1 år. Och Anton Blomqvist sa det enda jag vill ha med mig, det är Fredrik Stillman. Och han skiter i om han har spelat i HV eller inte. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om att de har någon form av kemi. De ser hockey på samma sätt. Och kan se Stillman i lite en mentor för honom. Och det är därför han vågar kanske ta det här steget till huvudtränare då. Så det är utropstecknet och sen finns det alltid frågetecken. Man kan prata med gamla gnagare som då kanske lite sura efter uttåget mot Mora att det är för dålig matchcoachning och det händer inte så mycket och det är mycket snack och lite verkstad. Men det får vi väl se då.
Ja.
Det får vi se. Men som sagt, ja, det är min take på det.
På något sätt så är ju huvudordet för HV71 framöver nu är ju kontinuitet som vi pratat om. Och om vi ska verkligen hålla i det begreppet och verkligen gå efter det, så är det ju så att vi kommer inte få förvänta oss att det blir jättemycket bättre nästa säsong egentligen. Utan det här är ju en process med en tränare som aldrig varit i SHL förut. Med ett lag som precis kommit från att spela kval och en klubb som är egentligen i värsta stormen. Så på något sätt så får man förvänta sig och härda och kolla ut dåliga prestationer och ett mycket ifrågasättande nästa säsong också.
Absolut.
Självklart så ska man ju inte behöva spela kval igen, känns det som. Men så länge vi inte spelar kval så får det här ta 1, 2, 3, 4 år. För att på något sätt måste klubben, inte bara ett spelsystem, men klubben i sig, göras om och ta ett nytt omtag kring det här. Och då så kommer det krävas tid. Och det får hända i princip vad som helst med den här klubben så länge vi inte åker ur.
Ja, nej, men jag har sagt det också. Säsongen 24-25, det kommer inte bli glass och ballonger.
Nej.
Det är lite kliv överlevnad den säsongen också. Men du har också sagt att från och med nu, eller sen förra veckan, var enda liten rekrytering, oavsett om det är ny ismaskinschaufför, om det är någon ny som ska stå i kiosker på matcher på lördagar, eller om det är en ny ledare, klubbordförande eller klubbdirektör, ordförande, måste vara rätt.
Yep.
Och det kommer ge inte resultat nästa säsong, kanske inte säsongen efter, men om 3-4 år när vi har en ny vägriktning. Så det är det jag känner, att vi börjar här nu förhoppningsvis, men det kommer ta tid. Så är det.
Och då tar du egentligen in mig på nästa nyhet. Det är väl egentligen en av två nyheter som har florerat mest kring HV-kretsarna just nu. Och det är ju att HV tittar på att ta in en ny klubbdirektör och en ny, ja, möjligtvis ordförande då. Och till klubbdirektörsposten, om jag inte är helt fel ute, så är det ju Camilla Fredecke som kommer från Kalmar, som just nu är hetaste spåret. Hon var ute så sent som idag och förnekade och dementerade uppgifterna i JP, men som journalisten på JP var inne på det, så var det ju inte den starkaste av dementier som man har hört. Och vi har ju hört nubben dementera. Alla dementerar ju och ljuger såklart.
Ja.
Men det tycker jag är en väldigt intressant person till den här posten, som verkar väldigt framåt, framtidstänk och väldigt driven. Som jag tycker låter väldigt intressant, utan att veta alldeles för mycket om Camilla. Så det är en nyhet som är väldigt intressant att följa hur den utvecklar sig.
Ja, jag tycker också det är intressant, oavsett om det blir hon eller någon annan, så var jag lite, och nu kanske det här låter lite elakt så här, att jag var lite rädd inom citationstecken att Johan Lindbom skulle återvända till klubbdirektör. Men jag tycker så här, att det är nog dags för en skilsmässa nu mellan HV och Johan Lindbom.
Mm.
Han har de senaste 2 åren egentligen suttit på de 3 tyngsta posterna, lite fram och tillbaka, klubbdirektör, tränare och även i vissa fall någon form av självutnämnd assisterande sportchef i glappet mellan Hult och Nubben.
Yep.
Och han är en genuin hockeymänniska, han har stort HV-hjärta. Men ska vi nu göra den här nya färdriktningen, så får den nog blåsas ut på kontoret och katakomben också.
Mm.
Och då känns ett namn som har gjort det bra i Kalmar, som kommer utifrån, känns det som ett bra val, om det nu blir så.
Ja. Toppen du. Jag tror att det egentligen summerar de största nyheterna som har varit kring klubben. Det blåser såklart alltid lite små rykten och sådär. Men det är väl ingenting just nu som är värt att ta upp i alla fall.
Jag vill bara säga det nu. Om ni skulle se Carl, nu sitter han orolig och tittar på datorn så det spelar in. Han vill inte vaska 40 minuters hockeysnack igen här. Jag var lugn med filbunkerna, sa det. Knappt vilopuls igen.
Jag ser bara ådrorna sprängas på dina armar.
Nej.
Ja, men du, vi tar och går in på nästa segment av Jonas.
Yes.
Ja Jonas, du, då ska vi gå in och börja betygsätta truppen lite grann nu. Och då blir det en betygsättning som till största del sätter fokus på säsongen som varit. Men vi kommer ju också sätta betyg utifrån vad vi tycker att de här spelarna ska ha för relation till HV framöver ut också. Till exempel Joni Ortensson, som kanske vi båda inte vill ha kvar exempelvis, som vi kommer in på sen. Så han kommer ju säga släppa och han fått en etta och så vidare. Så vi kommer ju då nämna om vi vill ha kvar dem, släppa dem, låna ut dem, ja, köpa ut, vad vi än vill. Då kan vi ta och börja med lite vinerbröd.
Ja, den danske målvakten Fredrik Dikov.
Mm-hmm.
Jag gillar på att danska computer. Ja. Där har jag satt en trea.
Trea?
Ja, kom in som lite av en räddare under säsongen, tycker jag.
Mm.
Hade inte HV varit in honom och kört på Ortio den här säsongen, så tror jag att vi hade laddat för matcher mot Almtuna och Tingsryd nästa säsong faktiskt.
Ja.
Har en förmåga att rädda puckar, vilket jag kan tycka är bra när man är målvakt. Mm. Sen kan man tycka att det flängs en del, att det släpps lite enklare returer, att hans spel med klubba är för dåligt. Men det är lite som fotbollsmålvakter som ska vara så jäkla bra med fötterna hela tiden och så släppa billiga bollar. Det är bättre att rädda bollarna än puckarna, kan jag tycka.
Ja.
Så en stabil trea och kanske HVs bästa spelare i kvalet, vilket jag inte kommer lägga så mycket vikt i när jag sätter betyg nu, men stark trea.
Ja. Ja, jag har också satt en trea på Fredrik Rickov här, och vad som egentligen håller honom ifrån en fyra är att han inte fått så stort arbetsprov än. Han kom ju in mitt under säsongen och ja, man har ju försökt envisas med att försöka få in Jonny Ortu i den formen han var under förra säsongen. Så det tog ju bort lite matcher från Fredrik Rickov. Men en stabil trea som har potential till en fyra, förutsatt att han får stå lite mer och visa samma goda siffror som de visar på Elite Prospects här. 91,7% och 2,1 i insläppta mål per match i snitt. Så det ser bra ut för Dick Dickov. En det inte ser lika ljust ut för är Jonny Ortio, som hade en väldigt svag säsong. Vilket jag ser att du nickar och håller med om.
Jag nickar och sätter en yxi, etta. Alla är otroligt tuff säsong. Släppte puckar från alla vädersträck. Sen fattar jag att det var inte lätt att vara burväktare med det försvaret framför sig. Men kändes som att man överarbetade situationer, kom ur lägen, kändes mindre och mindre ju längre säsongen gick. Och det var ju puckar som ven förbi över hans axlar mest hela tiden, tycker jag. Såg väldigt liten ut i kassen. Etta, utgående kontrakt, det kommer naturligtvis inte bli något mer spel i HV för Ortio. Lite synd ändå, kapaciteten finns ju där, det såg vi förra året i slutet av säsongen.
Yep.
Men det går inte ha någon trovärdighet kvar om man inte sätter en etta.
Nej, det är liksom ven in alldeles för mycket puckar, och man kan ju prata väldigt mycket om att Dickov ser lite osäker ut och det släpper returer. Men vet du, jag tar hellre att en målvakt släpper returer och räddar returerna än att en målvakt som Ortio inte släpper några turer och de går in i mål. Så att, ja, det måste bara in någonting annat där.
Det kommer att komma.
Ja, Jonas, då går vi vidare till backar. Och där börjar vi båda med Hugo Fransson. Vad känner du kring honom?
Ömsom vin, ömsom vatten. Jag har satt en tvåa som är godkänd. Mr. Fransson kommer bli en mycket gedigen hockeyback vad det lider. Mm. Han kommer att ta stora steg redan nästa säsong. Det blandas och gav lite för mycket som det ska göras junior, men jag ser också en del uppsida i honom som kommer bli väldigt intressant att följa. Och här har vi en back som kommer vara, tror jag, väldigt viktig för HV kanske redan nästa säsong.
Mm.
Men jag börjar med en tvåa. Det är närmare en trea än etta, såklart. Ja. Men det var lite för mycket. Det var lite tufft några matcher där ett tag. Och han var ute och körde lite usvängar. Men nej, en stabil tvåa.
Ja. Det här är en kille som jag tänker kommer möjligtvis inte ta steget till NHL i första hand. Och därmed så känns det väldigt tryggt att man på något sätt ger honom tid nu. Jag har satt en tvåa på honom också och ett absolut behåll. Gjorde det väldigt bra i Nybro. Jag tyckte att det var helt rätt beslut att ta tillbaka honom. Det var ju en sån sak vi pratade med Nubben i en av våra första avsnitt under säsongen, när vi pratade om, är det närmare att Hugo Fransson kommer tillbaka eller är det närmare att man plockar in någonting nytt? Och då sa han att ja, absolut att vi tar in Hugo Fransson före vi tar in något nytt just nu. Och jag tyckte att det var ett rätt beslut, och det känns som att han gjorde det okej denna säsongen, men det känns som att den här säsongen, det han gjort denna säsongen, det var viktigare att han får bygga på det här till nästa säsong än det han faktiskt uträttar denna säsongen själv. Så det känns som en spelare som jag är väldigt glad om vi skulle kunna behålla i 2-3 säsonger framöver.
Absolut, det kommer bli en mycket, mycket duglig SHL-back vad det lider.
Så är det. Och en annan back som kommer bli väldigt, väldigt mycket duglig både i SHL och antagligen förhoppningsvis NHL till slut, är ju Wilhelm Hallqvist, som vi kanske inte kan prata om allt för mycket om, utan att han såg väldigt intressant ut, de chanser han fick denna säsongen.
För lite ett arbetsprov, men det kommer bli en del speltid redan nästa säsong, tänker jag.
Mm.
Men inget betyg där med tanke på att han har spelat för få matcher.
Nej, så är det.
Men då kan inte jag få köra intro till nästa nu.
Det kan du göra.
Nu har vi ju här enligt EP då, Oliver Kaski, Karl.
Yep.
Du får ta första där, vad du sätter för betyg och sådär.
Jag har sett en tvåa på Oliver Kaski, och att det bara är en tvåa, trots att han gjort 20 poäng på 39 matcher och 4 mål, eller hur, i kvalet.
Kvalet, ja.
Ja. Det sätter jag för att det egentligen borde vara nolla på hans defensiva förmåga. Det här är en back som försöker skapa en aura som en stor back, likt Joel Persson exempelvis. Men får egentligen inte ut något utav den auran som Joel Persson har på isen. Jo, Oliver Kaski kan vara väldigt duktig offensivt. Det säger ingenting om. Men på den positionen han har och den auran han försöker framhäva, som han inte lyckas med, den här storbacksauran. Vi har inte råd att behålla honom på den rollen. Inte pengamässigt pratar jag inte alls om. Vi har inte råd att ge honom den rollen som skulle kunna vara ämnad till en annan storback som faktiskt tar sig an och kan utöva den här storbacksauran. Så jag har sett en tvåa på Kaski och säger att vi ska släppa honom. Inte för länge.
Jag är dig enig. En tvåa, och det kommer inte bli någon förlängning för Kaski. Han är den som har störst differens mellan antal tacklingar och antal skott mot mål, tror jag, i världshistorien. Mm. En eller två reggade tacklingar, men 17 852 skott mot mål faktiskt har jag räknat ut själv. Så att, nej, det kommer bli, jag kan se att han landar i Schweiz, va, tänker jag. Lite mer offensivt och lite, han har varit innan och gjort många, mycket poäng. Men någon fortsättning kommer nog inte bli, eller det kommer inte bli någon fortsättning för Kaski i HV. Det kan vi nog slå fast.
Nej. Då går vi vidare till en annan ung herre. Nu blir det väldigt mycket juniorer här. Men Axel Landén fick hoppa in och spela en hel del matcher. Framförallt under Thomas Monténs tid. Och fick även komma in och fylla i när det var ganska mycket skador kring mittsträcket av säsongen ungefär. Landade in på 35 matcher i HV. Och ja, här kan man inte säga att det inte finns arbetsprov. Men på något sätt känns det ändå som att vi kan landa i att han gjorde det okej för att vara junior. Såklart ser man lite valpiga misstag. Men min konsensus och min slutsats är egentligen att det här är en kille som behöver lite fler seniormatcher och skulle gärna behöva lånas ut, trots att han fick en, får en tvåa av mig under den här säsongen.
Ja, jag har sett en etta, men inte då som i dålig eller underkänd, utan mer ändå oprövad, känner jag. Skulle må bra av en utlåning till Allsvenskan nästa år. Så inte ingå i några planer för staben i HV. Det kommer inte bli några matcher för honom i HV nästa säsong, utan där en viss doft av allsvensk spel, tänker jag.
Ja, det tror jag med. En annan kille. Senaste gången jag såg den här killen var inte på isen. Det var på ICA Maxi vid Kesohörnan. Eller så var det vid HV-shoppen där han handlar HV-tröjor.
Vänta. Keso eller HV-tröja? Det var, ja. Vad tror vi om vi gissar då?
Ja.
Ja, kanske någon HV tar med sig hem så, som ett minne.
Ja, något sånt.
Eller så älskar han Keso.
Ja, det kan, ja,
det är otroligt svår diskussion att ha, men man är lite nyfiken. Man ju.
Ja, de kanske inte har det i Finland, men det är en finne då i alla fall. Det är kallad Malakti.
Ja, men ge mig betyget bara, jag vet att vi är överens. Att,
ja. Ja, ett och släpp.
Ett, ja. Ja, ett och släpp. Ja. Jag tycker det räcker där. Nej, jag vill ha en liten grej förresten också.
Okay.
När det gäller det här vi pratar om kravbild och sådär. Han skrev på för HV en gång i juni, tror jag redan. Mm-hmm. Fick vara hela sommaren i Finland. Kommer i stort sett otränad, eller han kommer otränad till Jönköping i augusti. Och då tar någon ett beslut att han ska spela sig i form. Då har jag en fråga så här. Hur kan man ta det beslutet? Och hur kan man tillåta sig att inte vara tillräckligt tränad och vara rätt fys när man kommer till en säsong i SHL? På tal om kravbild, fysträning och sådär. Så att jag är med att det blir ett problem lite högre upp i hierarkin. Och det är sådana grejer den här klubben aldrig mer får syssla med. Mm. Det ska inte finnas en sånt nyförvärv rekrytering till.
Nej.
Och det är inget ont mot Malakti, utan det är själva principen, processen fram till det att han skulle spela sig i form.
Mm.
Så att ett, vad sa du, ett och släpp?
Ett och släpp.
Ja, det var bra. Ja, då släpper vi det och går vidare.
Enig. Går vi vidare till en annan kille som vi kanske får prata lite mer positivt om. Det är ändå en kille som jag satt i Alabama och satt i en soffa och det plingade till i min telefon. Du skrev i princip exakt samtidigt som HV gick ut med det nästan till mig att Bobby Nardella är klar för HV, vilket var väldigt intressant. Jag hade lite frågetecken först med hans defensiva förmågor, likt Joey LaLeggia som man kände. Men det var en kille som gick in och egentligen motbevisade mig lika mycket som Joey LaLeggia också gjorde under sin första säsong. Det var ju såklart inget defensivt fenomen som vi fick se, men det var en kille som jag tyckte absolut kunde hålla upp prestationen väldigt, väldigt bra i det defensiva. Och offensivt vet vi vad han gjorde egentligen. Vad är din analys av Bobby Nadellas säsong?
Jag vet inte om du sa betyg där, men jag har satt en 4. En back som bröt mönster. Den enda backen i den här uppsättningen som lyckades slå den hårda första passen på blad. Som lyckades luckra upp försvaret ibland i anfallszon med grymma passningar som inte lagkamrat lyckades förvalta. Sen ja, frågetecken ibland för det defensiva spelet. Men det handlar ju mer om vem han får spela med. Om inte den spelaren fanns så skulle det vara en defensiv pjäs. Så blir det ju lite så. Så för mig är han, summerar man säsongen så är han ju med i toppen vem man ska utse till bästa HV-spelare.
Ja.
Jag var valet kvalet 3-4, men när vi satt och pratade lite innan sändningen så landade vi nog in där. Utgående kontrakt, skriver vi på ettårskontrakt.
Ja.
Jag hade jättegärna sett Nadella på ett tvåårskontrakt och ge honom det förtroendet. Sen skulle han naturligtvis få spela med PP. Mm. Det är ju hål i huvudet att låta Kaski stå och bomba skott i 52 omgångar plus kval. I 1-20 i varje PP, sen får Nadella 40 sekunder. Men skitsamma. Vad jag då får lite indikationer på är att det blir inget spel för Nadella i HV nästa år. Av den enkla anledningen att han är för dyr helt enkelt. Att man kommer gå och välja en annan väg där. Men Robert the third Nadella, det blir guldstjärnan då.
Jag kan ju känna att jag håller faktiskt med om... Så här, jag har tänkt under hela säsongen egentligen känt att Bobby Nadella är en av de bästa kompletterande backarna i hela SHL. Och med det menar jag inte att han är bäst generellt, men jag tycker han är en av de backarna som generellt skulle passa bäst bredvid Joel Persson till exempelvis. En som håller upp sin sida okej, okay, men ändå tillför mer åt det ena hållet än det andra. Och när jag då på något sätt försöker komma till en åsikt om jag tycker att det är värt att lasta upp massa pengar på Bobby Nadella, så känner jag någonstans att det kanske är viktigare att vi skaffar oss en back som är mer, ja, kanske det här som vi saknade i Oliver Kaski då, det här storbacksauran. För jag vet inte hur värt det är att lägga upp en massa pengar på en back som jag känner mest är kompletterande, oavsett hur många första passar han slår och hur bra han är på att passa i powerplay och så vidare. Det är någonstans där jag landar i det.
Men vi är alla imponerade av Bobbys säsong, får man ändå säga.
Ja.
Vi fortsätter. Vi går till det finska spåret igen. Mikael Seppele, eller säger man Mikael Seppele kanske. Där har jag satt en 2. Var ju inte med så mycket. Hur många matcher fick vi, Karl? Har vi koll på det eller?
Ge mig en sekund.
Skadad i alla fall drygt andra halvan av säsongen. Diskbrock. Hockeyframtid osäker, frågetecken.
29 matcher,
drygt halva säsongen då. Var ju med då första halvan där det var möjligt ännu sämre än vad det var andra halvan. Tyckte ändå jag såg vissa former just det här fysiska spelet, just den spelartypen HV hade saknat ibland. Sen fick jag ibland känslan av att han inte hängde med, men det kunde ha varit en omställning från annan liga till SHL. Men jag ger honom godkänt och ja, han har ett år kvar på kontraktet. Men som sagt, vi vet ju inte, varken du eller jag eller någon annan heller, om han ens kan spela hockey nästa säsong.
Nej.
Ditt betyg?
Förra gången vi pratade så hade jag en 1, men jag är nog villig att ändra mig lite som du gjorde med Bobby Nadella. Jag får nog sätta en 2 på honom för att han håller ju upp de viktigaste delarna han ska göra ändå. Det viktigaste och de största attributen han hade som spelare när han kom hit tyckte jag ändå han höll upp okej och bra. Sen såklart kunde det se ganska vilset ut. Men vem såg inte vilsen ut under Thomas Montén? Är ju den frågan jag också ställer mig. Och han fick ju inte så många matcher under Johan Lindbom. Så att jag säger så här, 2 på honom och behåll honom. Delvis för att det finns viktigare kontrakt att köpa ut som vi kommer in på sen. Samt att Anton Blomqvist, som vi vet är mer defensiv, skulle kunna förhoppningsvis hjälpa Mikael Seppele hitta sin roll bättre i det här laget under hans ledning då. Så det är så jag ser på Mikael Seppele inför framtiden.
Ja, en gång till då. Det är ett otroligt stort frågetecken om det ens blir något hockey.
Precis.
Kommande säsong. Men vi rullar vidare. Vad har vi nästa?
Ja, vi är kanadiken Colby Sissons.
Nu börjar jag skratta här, för jag tänker alltid på Unger då. När han undrar sig ni envis med Colby Sissons. Jag satt där, jag bara, vem är den där de pratar om? Jag hade ingen glasögon på mig, så dåligt. Colby Sissons. Det tror jag inte.
Nej.
Men Colby Sissons skulle jag ju kalla honom då. Men vad vet jag, han kanske är från Utkanten av Marseille och sjunger Marseillaisen och Viva la France och cyklar Tour de France. Jag vet inte. Men vad har du satt där?
Jag har satt en tvåa på Colby Sissons. Jag tyckte han såg väldigt intressant ut första fem matcherna. Han såg både gedigen ut, kunde slå passar till skillnad från större delen av laget. Men jag tyckte med tiden så synades han lite mer. Man kunde se desto längre tid det gick att hans dimension är en under SHL egentligen. Vi såg att han gjorde det väldigt bra i både liga och framförallt hockeysvenskan, då HV var på honom också och det gick upp. Men det är någonstans där han hör till. Kändes ändå som en värvning som ändå bidrog i någon mån i alla fall till att hålla oss kvar. Så att jag ska inte säga att den här värvningen var onödig på något sätt, eller det här utköpet då, men det är inte en kille som jag har med i nästa års HV-trupp.
Nej, han kommer inte spela hockey i HV nästa år. Jag känner att topplag i Allsvenskan, och där gör han sina 30 pinnar och kommer vara en viktig offensiv kraft. Men också där vill jag ändå ta en grej till där, just det här med kravbild eller värvningar. Vi har ju pratat lite om det, att han hade ju en bra intervju där med Sissons där han var jätteförvånad över att han skulle få mer defensiv roll och spela boxplay. Och han bara sa, jag har ju aldrig spelat boxplay. Nej, nu spelar du boxplay för att vi behöver det. Ja. Så det är lite så här, hittar du inte spelare A så hittar du spelare B som ska spela som spelar A. Precis. Men vi släpper Mr. Colby Sissons och ger honom en tvåa, så ska vi honom lycka till i framtiden.
Ja, får vi göra. Ja. Då får du jättegärna ge mig din take på Victor Sjöholm föregående säsong och hans framtid.
Victor Sjöholm har jag satt en etta. Mm. Tufft kanske, och jag kanske lurar mig själv lite med tanke på att jag hade höga krav på honom inför säsongen med tanke på att han utvecklades förra året. Men här någonstans gick det snett. Jag upplevde att han la på sig ungefär 10 kilo muskler på sommaren och tappade sin mobilitet, sin snabbhet och såg nästan fyrkant ut på isen. Tacklade som mest i SHL, antar jag, 117 tacklingar, något sån här. Men det var, han hade det direkt jobbigt stundtals den här säsongen. Och här får vi nog hoppas då att det är också så här, hur bedrevs den fysträningen förra sommaren? Vem sa till honom att han skulle bygga de musklerna? Det är också en där, nu är vi där igen då med det här liksom professionaliteten eller brist på den när det kommer till fysträning. Så att alla de här värvningarna spel vi pratar om, så lyser de här stora problemen igenom gång på gång då. Ja. Men jag satte en etta. Punkt.
Ja, punkt. Jag är villig att sätta samma. Jag har satt en tvåa på honom mest för att jag tar in lite då det här backningen inför nästa kommande säsong. För om vi ändå tittar till de två fulla säsongerna som Victor har gjort, så har han gjort en fantastiskt bra säsong och en fantastisk urusel säsong.
Det var fantastiskt urusel. Nej, jag hör vad du säger.
Nej, det hör vad du säger. Ja, men så att jag sätter ändå en tvåa med att han ska ingå i min backbesättning nästa år, för att nu på något sätt så kommer både Victor och klubben i sig och spelsystemet behöva ta liksom ett helt nytt omtag och ruska om ordentligt. Och jag tror att det kommer gynna alla delar egentligen, för att det kan inte bli mycket sämre än vad det blev denna säsongen. Så att jag tror att det är svårt för Victor att göra en sämre säsong nästa säsong än vad denna var. Så ja, men jag sätter också lite som du sa där med träningen, att lite ifrågasättande, att det känns som ett så typiskt junismisstag att allting ska handla, lägga på.
Så går det för fort.
Ja, så glömmer bort det andra lite grann. Så. En tvåa på Victor, men egentligen en etta.
Ja. Då tar vi nästa spelare. Olle Strandell. Och när jag tittar här på EP så står det sån här rött kors efter. Och det är lite så att jag har för dåligt arbetsprov på honom egentligen. Jag har satt en etta lite som oprövad egentligen. För att jag har liksom inget... Jag kan inte säga någon match där jag tänkte, där var Olle bra. Eller där var Olle dålig. För jag vet inte, vad har vi för antal matcher? Vad landade vi in där?
12 matcher.
12 matcher. Yeah. Och det var ju då under Montens då. Mm. Egentligen hela hans tid då. Stökigt. Där är också lite så här. Där är ju mer ett år kvar på kontraktet. Det är lite vad som kommer in för backar. Vilka som lämnar. Hans roll. Jag kan nog se kanske en utlåning till Hockeyallsvenskan, tänker jag. Men en etta som mer oprövad då. Vad har du för tankar där?
Ja, grejen är att med Olle är ju en grej att han som spelare, hans roll i nästkommande HV-lag baseras inte lika mycket på han som spelar just nu som situationen som är runt omkring honom. För att det är ändå så att vi är i en situation där vi har en del backar på kontrakt, en del backar som vi vill förlänga med. En back, John Nyberg, som ryktas vara klar för HV enligt säkra källor. Så på något sätt blir det ju så att det känns redan som att vi har botten 3, botten 4 på backbesättningarna klara. Och då räknar jag in framförallt Viktor Sjöholm, Hugo Fransson och ja, vem är det mer? Mikael Seppele egentligen hör till där också. Att John Nyberg då också såklart framförallt. Att trycka in Olle Strandell och att någon av de här ska bli topp 4 backar känns liksom lite krystat när man försöker bygga om ett defensivt spelsystem som ska vara fokus på då egentligen. För vi har ju pratat egentligen hela säsongen om att man har inte byggt det här laget bakifrån upp. Det har liksom blivit spridda karaktärer. Egentligen har det inte byggts från något håll egentligen, om man ska säga det så. Men vad som kommer behöva vara framöver är ju att man bygger det bakifrån upp, likt Växjö och likt många andra klubbar gör, för att få en stabilitet. Och då känns det inte så jättebra om man trycker in en Olle Strandell där också, utöver alla andra spelare vi redan nämnt. För då det blir liksom någonstans så kan inte han fylla den rollen eller de andra fylla de rollerna som de blir satta på. Så jag tänker att någonstans så måste man kanske gå skilda vägar här med Olle. Jag vet att han inte fått så ärlig chans, men om jag skulle få välja på att gå skilda vägar med Hugo Fransson, Viktor Sjöholm eller Olle Strandell, så är det Olle Strandell i sådana fall. Det är där jag landar.
Ja. Då höjer vi åldern lite. Anton Strålman har jag satt en trea på. Lagets, tycker jag, bästa spelare första 20-25 omgångarna. Då fick han också vara lite extra pappa och mentor till ungtupparna, både Landén va? Och man kan ha varit med han spelade med i slutet. Det var Sjöholm också lite, ja. Som kanske då gjorde hans egna spel blir lidande. Han hade sen en liten dipp, tycker jag, kanske januari-februari. Men ändå, alltså när vi hade listor, en sån här flopplista inför säsongen, då var det alla så kallade experter, hade ju honom på listan att det var passerat senigt, han var lite slut och det var inget att värva. Så att sett till det så tycker jag han har varit otroligt viktig för det här laget. Ja. Och känns som en sjukt förnuftig människa i alla intervjuer. Jordnära, pushande. Jag inbillar mig att de här alla unga spelare verkligen ser upp till Anton Strålman på ett sätt som jag bara hoppas nu då. Nu är det bara ett år ju. Att de på något sätt övertyga honom eller övertala honom att spela ett år till. Sen vet jag att han naturligtvis inte har varit helt nöjd med hur saker och ting har sköts i den här föreningen. När det gäller grejer komma från überprofessionell NHL efter 17 år och flytta hem till en ganska dysfunktionell förening som HV. Det är klart att han har lackat ett par gånger eller tre utan att han inte visar utåt. Men jag hoppas verkligen att han har lågan att köra ett år till. Och då känns det rätt rimligt, och det kommer in senare, och kanske att han får det C-et på sig ett sista år han kör då, tänker jag. Så för slutet som kapten är det laget han står hejare på i Roselundshallens läktare. Det känns väl ändå vackert att knyta ihop den säcken, tänker jag. Så en trea, och det är närmare än en fyra än en två. Eller ja, närmare än fyra i stort sett. Det är på gränsen.
Och jag satt en fyra på Anton egentligen. Inledde ju, som du var inne på, otroligt starkt och avslutade väldigt starkt. Sen var det kanske en 10-15 matcher som det var lite svagare. Han var inte underkänd av matcherna generellt, men lite svagare. Jag känner att Anton får en fyra också, framförallt för att jag vill ha kvar honom i laget. Jag skriver ett förläng på honom här. För att på något sätt nu kommer ju HV gå in en ny slags era, en lite mer defensiv era. Och Anton Blomqvist var ju inne på att vi ska spela mer defensivt och vi ska vara försiktiga med pucken, hålla i pucken, vårda pucken. Och på något sätt känns det som att både defensivt och vårda pucken är egentligen Anton Strålmans. Det är hans, om det är några attribut han stryker under sitt CV, så är det just de två sakerna.
Absolut.
Och vore det inte perfekt då att ha en sån spelare som en ledare och en kille som kan, du vet, verkligen trycka in det här i sina backkollegor nu under den här ganska stormiga tiden som kommer komma med nytt spelsystem och allt annat som är annorlunda med klubben. Så det, jag sätter väldigt stort värde i både det, men självklart också att han är en väldigt grym spelare i sig.
Jag är ju med och tänker, det är väldigt, väldigt viktigt att HV kan förlänga med honom ett år. Det är alltså ett år, just den här bryggan till det nya. Jag tänker lite som en mellanting då, mellan den unga Blomqvist, så kanske har vi ett C-et på Strålman och så har vi Altmeister Stillman längst bort där. Det känns som en rimlig trio på något sätt, både åldersmässigt och allting så. Så jobba hårt på det. Var det alla backar där då?
Det var alla backar.
Ja, men gud vad gott.
Så går vi till forward.
Jajamän. Vi kör vidare med forwardsidan. Då börjar vi med nummer 19, Henrik Borgström. Vad har du satt för betyg där, Carl?
Jag har satt en trea på Henrik. väldigt ifrågasatt på hans centerfunktion. Det är en kille som ska gå på ytterforward, punkt slut. Och sen så kan det vara ett vapen att kunna sätta in på centerposition om vi skulle få skador. Men han ska inte vara en tilltänkt center numera i HV71. Det är en kille som ändå gjort 16 mål, 34 poäng på 50 matcher. Och en kille som faktiskt växlar upp när det betyder som mest. Så det tycker jag är väldigt starka attributer som gör honom förtjänt av en trea i alla fall. Han gjorde en bra säsong.
Ja, jag landade in på två också. Men jag har aldrig sett en spelare som under stundom har så sjukt mycket skills. Man ser på hans rörelsemönster hur duktig han är med klubba, puck, se spelet. Men inte riktigt få ut det.
Nej.
Men sen blev det en uppgradering när han flyttade ut från center. Och sen kan man ha åsikt om att här plockar vi en tilltänkt första center. Han klarar inte av rollen.
Mm.
Det är ju ett misslyckande i sig kanske.
Ja.
Men sen när han flyttar ut på vinge så det finns en uppsida honom. Jag gillar att se Henrik Borgström när han är liksom på humör.
Mm.
När, sen känns han känns otroligt avslappnad. Nästan som man sitter och sover i båset ibland. Jag tror inte han var ens... Det rörde runt i ryggen de här kvalmatcherna.
Nej.
Det var liksom lite tuggig med. Och han såg lite halvtrött ut ibland. Och så. Ja. Jag tror han gjorde ändå 7 poäng på 7 kvalmatcher också. Va?
Ja, något sånt.
Så att, jag har sett en trea och det känns som att han hade ju en stökig försäsong med militärtjänstgöring i Finland. Otroligt lång säsong i OL.
Så är det.
Hem och vända igen till Finland. In som första cent i ett lag där inget funkar. Så att jag känner där att det är en spelare som kan lyfta en nivå till. När han har lärt sig SHL och när han får gå vinge från början.
Ja.
Så vi sätter en trea där, så är vi nöjda.
Ja. En annan vinge, Isak Brännström, hemvändare också. Vad är din känsla där?
Jag har satt en etta.
Ja.
Utan att blinka. Också hade jag en väldigt kravbild efter att ha sett honom i Luleå i några år. Där han var en drivande offensiv spelare. Här blev det ju egentligen skit från, inte gång 1, 2, 3. För där var han duktig tillsammans med Borgström och André. Men sen var det jobbigt för Brännström. I stort sett hela säsongen. Och jag bakar inte in ett kval mot SHLs särklass sämsta lag. Där han höjde sig. Men det får inte betyget ändras uppåt.
Nej.
Utan med det kravet han hade på sig. Med det man sett honom i Luleå. Den rollen han fick.
Mm.
Att han skulle vara en ledande, bärande spelare. Så var det faktiskt att det var lite jobbigt att se Brännström stundtals den här säsongen.
Mm.
Det kändes som att han tyckte hockey var skitjobbigt. Och han helst ville vara någon annanstans.
Mm.
Så att, jag vet inte, han sa ju också någonting om fysträning, att det här var något annorlunda eller något. Jag kunde inte tolka det om det var bra eller dåligt, men någonting gick ju snett här under säsongen.
Så,
vi får verkligen hoppas här nu att han kan på något sätt, ja, kontroll allt elit.
Mm.
Och jag vet inte om det var någon mental grej, att han kände någon press på sig att han skulle komma hem och leverera. För det var något med hans kroppsspråk, att det var, skickades inga bra signaler alltså.
Nej.
Så att där, men en etta, det kan ingen annan hela världen att sätta med tanke på den kravbilden som fanns innan.
Mm. Nej, men så är det ju. Och jag minns specifikt en match borta mot Växjö som jag tror att det var det som satte lite speciellt jobbigt i mitt HV-hjärta. Liksom, att det, då kändes han verkligen. Jag har ingenting att förklara med egentligen, men då kändes det verkligen som att han nådde botten verkligen. När det gäller den här säsongen. Och nej, men det är klart underkänt, en etta.
Och 2 år kvar på kontraktet, va? Så att vi hoppas på en uppryckning där.
Så är det, men det är ändå behåll på Brännström. Med i en, ett nysatsande HV. En annan kille som jag inte räknar med till nästa säsong är Fredrik Forsberg, tyvärr. Jag har satt en etta. Det är väl nästan egentligen den enda killen som jag tycker gjorde en svagare säsong än Isak Brännström. En riktigt härlig spelvink som är säkert otroligt skönt att ha kring laget. Men liksom får det inte att funka och det känns som att HV gör sig bäst i att inte gå och lita på Fredrik Forsberg mer nu. Det var en fin tid, men man blir för besviken för ofta.
Jo, men så har det varit. Och man anade lite det när Lindbom skulle ta över nu för andra gången att det var inget förtroendekapital sen förra resan. Och det var ju läktarplats. Ibland var det lite diffust skadad. Sen var det 13 forward, sen var det läktarplats. Sen var det inte ens med på någon bottamatch.
Nej.
1 år kvar på kontraktet. 210-220 000 i månaden. Det är en av de här spelarna jag har sagt att här måste man då hitta en lösning. Man måste bryta med honom. Och det finns ju intresse från Björklöven. Då får han gå dit i så fall och spela med Lillis från Färjestad. Och då kommer han göra 65 poäng och vinna poängligan i Hockeyallsvenskan.
Yep.
Så någon form av skilsmässa här. Där HV kanske till och med får betala lite av lönen. Men om HV nu ska bygga nytt så finns det, jag ser inte hur det finns någon plats för Fredrik Forsberg.
Nej.
Och det är liksom inget kontroversiellt i det där, utan man måste tänka, folk måste tänka logiskt. Någon får gärna ringa till mig sen och fråga vad han ska in i nästa lagbygge.
Mm.
Och förklara för mig det. För den pengen, för den speltid han ska få då.
Mm.
Och jag är jättenyfiken. Mm. Så en etta och bryt kontraktet och så hittar vi något annat här.
Håller med. Nästa man till rakning, Jonas Agnesson. Herman Hansson som landar in på 19 matcher. Vad känner du vill ge för betyg på honom efter de här matcherna?
Drog väl hälsenan va? På sommarträningen.
På plinten.
På plinten, ja. Hoppa plint och så här. Varför? Det gör man inte. Det är inte det skolgympövningen. Det är skeppsbrott som man alltid för. Det är värdelösa övningar ju.
Ja, inte efter Björn Melin kom in i alla fall.
men jag har satt en... Alltså det skulle kunna ha varit en tvåa. Men jag har satt en etta.
Mm.
Jag ser inte det. Den spelartypen skulle man kunna ersätta med en spelare ur egna leden.
Ja.
En Hugo Pettersson, en Herman Träff. Sen fattar jag att han är billig. Han kommer från Allsvenskan. Det är inte många tusen lappar i månaden. Men nej, en etta verkar mer eller mindre. Och ett år kvar. Det är en av de spelarna jag skulle kunna tänka mig att man... nu tror inte jag man kommer dumpa honom så. Det har jag svårt att se ändå kanske. Ja. Jag hade nog gärna brutit med honom. Mm. Med tanke på att det är ett billigt kontrakt. Och det finns hockeyallsvenska klubbar som egentligen skulle kunna ta över det kontraktet egentligen rakt av.
Ja. Det tror jag med. Det är en kille som, jag satt en etta på Herman Hansson också. Det är en kille som tyvärr kommer in och gör det väldigt bra. Alltid de tre första matcherna, om det är så. Tre första matcherna på säsongen, tre matcher, första matcherna efter skada och så vidare. Det blir något slags kosläpp, ett superrus. Och det är den Herman man vill se. Men sen så försvinner det där liksom. Och så blir man bara, så står man kvar med händerna ut. Och liksom har en spelare som egentligen är väldigt icke-spetsig och egentligen tyvärr inte har kvaliteterna för att höra hemma i SHL. Så det här, inte att han inte kämpar, men det försvinner liksom det här lilla extra. Allt det här jagandet som man älskar att se de tre första matcherna han gör. Så tyvärr är det en spelare som jag också kan tänka mig behöver försvinna egentligen. En annan kille som gick ut tidigt, eller under kvalet, och berättade att han var klar för nästa säsong och för nya kontrakt är Radan Lenc. Vad är din...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Känsla kring honom.
Men nu ska jag säga, han är en viktig Lenc.
Han är viktig Lenc.
Ja, men jag men han har ju sagt själv och sa att han, det är ju tvåårskontrakt som väntar på honom där då.
Ja.
Och då säger man det, så antar jag att han har fog för det. Jag var i valet och kvalet mellan två och trea.
Mm.
Jag kanske var snäll, men jag satt en trea.
Vad gör jag med?
Sen var det ju, gjorde han bara egentligen massa PP-mål i början.
Ja.
Och sen tycker jag han var lite borta. Men sen sista 10-15 matcherna så tycker jag det höjde sen nivå. Det slit och riv och vann puckar vid sarghörn. Mm. Och såg en av få som faktiskt såg lite förbannad ut under matcherna.
Ja, ja.
Det har vi inte sett några, nej, så många. Utan han verkar vilja något.
Mm.
Och gjorde ju ändå en del poäng i slutet.
Ja.
Så att jag var mellan två och trea. Men jag tycker, och då kanske också där att jag var en av dem som tyckte han var lite missfit inför säsongen.
Mm.
Jag sa att var ska han in någonstans? Men jag tycker han bevisade att han visst har en plats i det här laget.
Ja.
Och att jag gillar lite saker med honom. Att han ändå har lite skills i sig. Men också kan vara den där tuffa spelaren också.
Mm.
Så att jag landade in på trea där som är bra.
Jag med. Och jag tycker egentligen om vi då kopplar vidare till Herman Hansson som vi precis pratade om. Jag tycker att över hela säsongen att Radan Lenc en kille som slitit mer och man, som man ser verkligen, verkligen alltså ta ut sig själv på isen. Jag tycker jag gjorde det nästan mer än vad Herman Hansson gjorde. Och det är liksom ingen, det är ingen kritik mot Herman Hansson i sig, utan det är snarare att jag vill höja upp Lens, för att han har spelat 52 matcher, gjort 25 poäng, 14 mål. Och då är det ändå en kille som vi känt kanske skulle kunna göra ännu fler mål egentligen, om förutsättningarna var rätt. Så att 14 mål och känna sig att han har mer att få ut.
Och sen ändå hoppat rätt runt bland kedjorna, inte yep. fått någon kontinuitet. Det var lite hjälpgumma i en andra lina ena dagen, och sen på lördag eftermiddag då var det en tredje kedja, och sen kanske upp i första helt plötsligt. Och ja. Så att ja, nej, men vi får vara nöjda med Radan Lens.
Ja, där fick du in den också. Ja. Försök göra det på Måns Lindbäck som vi ska prata om nu då.
Måns Lindbäck.
Ja, det får ju ta Pelle Svanslös. Måns.
Du får säga något om Måns.
Ja, det är också en ganska svår kille som fått hoppa runt, ja, inte lika mycket som Radan kanske, men han har ju ändå fått hålla sig på de nedre halvorna där. Men så här, kring Måns så landade jag kring att han, det var ju såklart inte en rolig säsong han har haft. Men på något sätt så landade jag i att med alla andra spelare som man känner behöver lämna på forwardsidan, så lämnas man ju också med att okej, vi måste ju ändå försöka behålla någon slags stomme, och då blir det att man får behålla spelare som under normala förhållanden kanske inte skulle vara kvar. Och då är, faller Måns egentligen under det strecket för mig, att han kanske inte är den spelaren som var allra sämst eller allra bäst, men han kanske behöver vara kvar just för att behålla en stomme som ändå känner till klubben och vet att man ändå bygger på någonting. För det är ändå kille jag tycker finns lite potential i kvar, men det är inte en kille jag hoppas massa på, men det är någon att bygga med liksom.
Och så har du satt en
tvåa.
Ja, jag landade också in på en tvåa. Sen var jag också, sen var det en av dem som man nu ska sätta upp på lite svarta listan med ett år kvar på kontraktet, förmodligen hyfsat billig. Men då du säger, då har vi Herman Hansson och kanske Åke Stackestad före honom i den lite mindre trevliga kön då. Sen vet jag inte, det var en, han verkar ju vara någon form av tränarfavorit där. Han var ju högt upp i hierarkin ett tag. Han fick väl speltid i PP, och det vet jag inte riktigt. Aha. De uppsidorna ser inte jag alls. Och sen ser jag inte heller riktigt heller att han är en jobbiga jäveln att möta.
Nej,
jag tycker han var publikfavorit i Södertälje i 7 år, och jag fick för mig att det skulle vara den där turbomotorn.
Ja.
Och jag ser inte det heller, så att jag vet inte vad, det är något så här mellanmjölk över allting då. Så han är lite så här i gränslandet. Mm. Det är egentligen viktig pjäs i ett, igen då, topp 6-lag i Allsvenskan. Eller väldigt långt ner i hierarkin i ett bottenlag i SHL. Och det är ju HV.
Ja.
Så att vi landar väl in där då.
Ja.
Vi kör vidare. Och nu är det dansk här igen. Det är Oskar Fiske och Mølgaard.
Sequel.
Ja, precis. Ja. Mm. Vad har du satt för betyg där?
På Fisker, där har jag hoppat mellan en 3 och en 4. Men jag sätter en 4 med backning till nästkommande säsong. För att jag tyckte att han inledde första tredjedelen av säsongen väldigt svagt. Han kändes svag, hittade inte riktigt stämmet med pucken och ja, förlorade mycket närkamper såklart. Och kunde liksom inte hålla fast i pucken, kunde inte bygga så mycket offensiv zon. Sen någonstans resterade två tredjedelar när han fick komma in och spela lite PP och på något sätt fick lägga den tuffa fjolårssäsongen. Inte att han spelade dåligt, men att han fick spela väldigt mycket. När han kunde lägga det bakom sig och fokusera på resten av säsongen, så kändes det som att han tog 2-3 steg upp. Och jag tyckte han egentligen var... Han var precis utanför den här topp 5-listan som vi pratade om i viktigaste spelaren under kvalet, för att var 0-5 och var så ung och så trevlig och se så oskyldig ut som han gör och ändå uppträda så moget och icke-nervös som jag tyckte han gjorde under kvalet. Det tycker jag är väldigt mycket värt. Så att den här säsongen i sig, en 3. Han får en 4 med framtidsförhoppningar inför nästa säsong.
Ja, jag har satt en 3 där.
Mm.
Bra. Det finns så oändligt mycket hockey i den grabben alltså.
Ja.
Jag kommer ihåg när han debuterade. Jag tänkte, vad är det för junior som åker runt och uppträder som en 35-årig SHL-veteran? Och då har man ju det här hockey-IQ-t som man ofta pratar om.
Precis.
Så att en 3 och oj vilken ljus framtid det finns där.
Mm, verkligen. Såklart en behåll på det. En annan kille som jag har sagt släpp på och satt en 1 är Jonas Nettinen. Det går inte att lura någon. Man kan ha en otursfylld säsong med massa sjukdomar och skador. Två, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Nej, det är bara att gå vägar. Eller det är inte så att man behöver bryta en sån kontrakt. Det är bara att inte förlänga med Jonas.
Det här är verkligen en no-brainer. Mm. Det är en etta kontrakt där det går ut nu. Det blir naturligtvis inget spel för Netten. Vi släpper, vi går vidare bara.
Ja. Då får du prata lite roligare saker om André Pettersson förhoppningsvis.
André Pettersson, ja. Cap eller app AP20. När han är frisk och hel så är han, tycker jag, SHLs skickligaste spelare. Då har han en nivå som egentligen ingen annan i ligan är i närheten av. Och då får vi ändå säga att då har han varit i ett svagt HV under två säsonger. Jag tycker man såg frustrationen i intervjun i honom efter kvalet, sista sjunde matchen.
Yep.
Det var inga guldhattar och glädje där, utan det var mer, nu måste det till någon form av förändring, så här kan vi inte hålla på.
Yep.
Och jag tror att del av frustrationen är hur saker och ting har skötts, men framförallt då för egen del att, jag vet inte, vad blev det, 29? Eller hur många, många matcher har vi?
Han gjorde 21 på 29, tror jag.
Så det blir 29 matcher?
29 matcher. Ja.
Jag var så här lite mellan en 2 och 3.
Mm.
Det var ju några matcher där han var outstanding och sen var han borta. Han har ju haft en sjukt hackig säsong.
Ja.
Men jag kanske är snål, men jag har sett en 2, jag har sett det godkänt.
Mm.
Men en frisk och hel André Pettersson, vilket jag hoppas får vår nästa säsong, då är vi ju uppe på en 4-5.
Ja.
Oändligt viktig för det här laget.
Mm.
Oerhört viktig för det här laget. Jag tror inte han förstår själv hur viktig han är.
Nej.
För han är egentligen den enda spelaren forward som kan bryta mönster i anfallszon. Och ibland han är för smart för sina medspelare ibland.
Ja.
Och man ser lite när han slår dem, de fattar. Han fattar inte hur de inte kan förstå.
Ja, det var ju egentligen bara Henrik Borgström under kvalet som kunde komma upp i närheten.
De är ju där. Men jag sätter tvåa godkänt, men det är ju till stor del att han får ju egentligen säsongen spolierad av diverse märkliga skador. Exakt. Och sådär. Så att det där, när vi, och jag hoppas, jag ber till alla hockeygudar som finns där uppe i himlen att han får vara hel och frisk och ha en bra försäsong framförallt.
Mm.
Då kommer vi ha en av SHLs bästa spelare i truppen nästa år. Mm. Och det kommer sannoliken behövas.
Verkligen. Jag satt en 3 på André. Jag har väl egentligen samma tanke som dig. En annan kille. Om André Pettersson var kung förra säsongen så får man väl säga att den här killen var kung av sista kvalmatchen. Åke Stackestad. Från ingenstans. Man får verkligen säga det. Från ingenstans kommer in och egentligen avgör det här kvalet.
Det måste vara den mest sensationella tvåmålsskytten i en match 7 som någonsin har funnits. Jag vill ju inte egentligen ha någon varken på isen eller på eller han skulle sitta på läktaren om jag hade fått bestämma.
Ja, men efter den utvisningen i Oskarshamn där matchen före.
Och... Ja. Men nu är det så här, jag är en tuff magister. Jag lägger som sagt inte så mycket krut på kvalet, utan jag summerar de första 52 matcherna, så att jag har satt en etta på Åke.
Ja.
Och han är då äldre om listan, han har ett år kvar på kontraktet. Som man skulle kunna bryta med. Jag vet inte om han har en skicklighet i sig, vilket han visar ibland, eller om han ska vara tuff.
Mm.
Jag har inte sett så mycket av. Jag har inte sett den där pain in the ass-attityden som folk hyllar honom för i allsvenskan. Utan jag såg stundtals en väldigt, väldigt begränsad hockeyspelare.
Mm.
Så att en etta och också en sådär kantboll, hur man gör med honom nästa säsong.
Satt en etta på Åke också och ja, egentligen utöver sista matchen i kvalet som gjorde honom till kung för en dag med Magnus Uggla, så ja, det finns ingenting att hämta där egentligen. I framtiden möjligtvis, inte för nästa säsong. Jag säger låna ut Åke Stackestad. Delvis kanske få kunna slippa den här lönekostnaden till att köpa ut honom. Men också för att det finns ju någonting i honom. Vad exakt det är får framtiden utlysa, men han har ju inte gjort någon riktigt bra säsong ens i Allsvenskan ännu. Han har ju varit en karaktär i Allsvenskan, men han har ju inte utvecklats så mycket som spelare innan han kom till HV. Så att den säsongen i Allsvenskan där han verkligen utmärker sig väntar jag på, och den får han jättegärna göra nästa säsong om jag fick vara sportchef. En annan kille, Oskar Stålirenäs. Tankar?
Där, när Oskar Stålirenäs är bra,
mm,
då är han riktigt, riktigt jäkla bra. Ni vet också, ni som lyssnar nu, när han tar fart i mittzonen, ingen följer med, han utmanar sin back och runt. Och istället då för skjuta så går han en liten båge runt och så försvinner lite chanser.
Ja.
Men jag har satt en 3 på honom.
Mm.
Ja, det kanske ska vara en tvåa. Men det var också, jag letar lite så här, de som bryter mönster under matcher.
Ja.
De som skapar chanser på egen hand. Mm. De som inte är så beroende av vilka de spelar med. Eller att någon måste lägga upp lägen för dem.
Mm.
Ja, och det fanns några veckor där då jag tycker han var, då var han bästa HV-spelare. Sen sjönk han ner, syntes knappt, sen upp. Lite berg- och dalbana sådär.
Mm.
Jag vet inte om det är någon självförtroendefråga eller att han inte riktigt tror på det. Men han har ju, alltså han är en poängspelare. I grunden tycker jag. Han har alla dem. Han är bra skott, snabb, rätt smart på isen. Så att jag sätter en trea på honom.
Mm. Jag tror att det här är en spelare som kommer... Han tog ju inte väldigt mycket lägen själv. Men jag tror att när han får spela ett lag som kan producera mer från andra spelare. Så skulle han säkert kunna känna att men vet du, då ska jag ta mina lägen. De andra tar vara på sina lägen de skapar. Nu ska jag verkligen göra mig själv och ta tillvara på allt det jag skapar. Och när han väl har tagit de här en, två extra skotten per match. När han kommer runt mål där och tagit dem själv. Från att gå från 25 poäng på 46 matcher och 11 mål denna säsongen. Så kommer han landa upp på kring 18-19 mål och säkert 40 poäng. Om det stämmer för
han. Jag hävdar att han ska kunna vara en 20-målsskytt.
100%. Ja, ja.
Och jag tror jag sa det när vi satt i poddstudien där med tuppen. Att vem som skulle göra mest mål, ihåg att jag stack ut och sa att Oskar Ståhl Yrenäs.
Mm.
Och han har ju det i sig. Hoppas det blommar ut nästa år. Det
hoppas jag med. Jag har satt en trea på honom hur som helst.
Yes.
Ja, och nästa spelare som är upp till rakning är... Ingen mindre än herr Mattias Tedenby som skrev på ett 4-årskontrakt på HV71 när han kom tillbaka för ungefär 2 säsonger sedan. Om det låter annorlunda här så är det på grund av att vi har lite teknikstrul så att Jonas åsikt är inte med här utan det blir bara min. Men jag kan låta er veta allihopa att vi hade i princip samma åsikt under som alla de här tre spelarna som vi kommer ta upp nu. Men hur som helst, Mattias Tedenby får en etta. Inte jättemycket mer att säga om det utan att han inte helt enkelt kunnat leva upp till den nivån som han egentligen var hitvärvad för att göra. Tyvärr så har Mattias absolut inte fått det att funka varken under föregående säsong 23-24 eller den som var före det 22-23. Sett till den lön som han antagligen trycker nära 300 000 i månaden så är det tyvärr inte en post som HV71 har råd att ge upp för en icke-producerande spelande tyvärr. Man har inte heller råd egentligen att ge den rollen. Att tillge den rollen som Mattias var tilltänkt att ha. Allt det här smärtar ju otroligt mycket att säga. För att Mattias är genom hans egentligen väldigt långa HV-karriär. Har varit en så pass stor publikfavorit som han faktiskt varit. Och därmed så är det väldigt svårt för mig och Jonas att se att. Det finns en fortsättning för Mattias i det här laget egentligen, eller det framtida laget som ska spela för HV71 2024-2025. Och det är ju som sagt inte bara en pengafråga för att det kommer ju även ha sin smäll om HV71 skulle köpa ut honom och likväl ha kvar honom i laget. Men framförallt så har man inte råd att tillge och lita på att Mattias kan bära den rollen som är tilltänkt för honom att ha i sådana fall. Det är ändå en man som fyller 34 och som vi har sett har åldern har ändå tagit ut lite sin rätt här. Det drabbar alla olika mycket men tyvärr så känns det som att för både HVs del och för Mattias skull så känns det som att en relation med HV71 24-25 tror jag inte skulle göra att någon av parterna skulle må speciellt bra. Jag tycker att här och Jonas tycker också att här bör man kanske som goda vänner tacka och se över en god karriär som redan varit och se över de goda minnena som man kunnat skapa tillsammans och låta dem vara som de är utan att det här kontraktet som gäller 2 år till en väldigt dyr lön ska förstöra och egentligen smutsa ner det minnet som vi det fina minnet vi har av Mattias. Sen om Mattias fortsätter sin karriär på annat håll eller om man kan hitta någon annan lösning med annan klubb, det ligger inte i våra händer eller i våra spekulationer till att se hur det skulle kunna lösa sig. Men jag tror att sportsligt så behöver man gå vidare och tacka Mattias för hans insatser men försöka hitta en lösning. Hur den kommer se ut, om den kommer se ut som Johan Sundström i Frölunda, där man säger tack Johan, du har kontrakt, vi kommer fortsätta betala din lön, men du kommer inte ingå i våra spelarplaner framöver. Du kan sitta på läktaren eller sitta hemma och kolla match, men du kommer inte träna eller spela match med oss. Det kan låta väldigt karrigt, men det är tyvärr den här businessen ser ut. Och så är det, och det är priset som behöver betalas för att vara en underhållande business som kräver prestation. Så tyvärr så säger både jag och Jonas köp ut det här kontraktet. Man får helt enkelt försöka skilja på sak och person. För person vet vi allihopa är att Mattias är en helt fantastisk kille som har varit en otroligt stor inspirationskälla till väldigt många som är runt omkring klubben. En man som pratats lika mycket om att köpa ut som kanske inte har skapat sig den personligheten inom klubben, eller i alla fall inte hunnit göra den, är ju Tommy Ticka som kom in, som jag bland annat hyllade ganska kraftigt inför säsongen, eller kraftigt, jag trodde att det kunde bli en upplyftande roll för Tommy och att han kunde ta den. Tyvärr blev det inte så. En stark försäsong som det såg ut utvecklade sig till att bli en väldigt, väldigt svag säsong som bland annat har hämmats av en höftskada som han har dragits med under stora delar av säsongen. Det här är en man som blivit extremt ifrågasatt, inte bara på grund av hans påstådda höga lön och långa kontrakt, men även för att ja, han har inte fått att funka under grundserien. Och jag känner så här att jag har kollat lite sociala medier och vi har sett att utöver grundserien så har det kommit upp lite hyllningar efter kvalet. Och visst, han gjorde ett bra kval där han kunde hitta en bättre roll som var mer anpassad till hans spelstil. Men på något sätt så bör vi inte låta oss blindas av det här, för att slutspel eller kval eller de här andra riktigt avgörande matcherna är en väldigt liten del av säsongen. Det är ändå 52 matcher som man behöver vara en avgörande faktor i resterande delen av säsongen. Det är ändå då det mesta avgörs. Det är då vi behövde Tommy Ticka så att vi inte hamnar i det här kvalet. Och då kunde inte han synas till någonstans. Och på något sätt så lite överseende får man ha med att han kommer till en ny liga. Likt Mikael Seppel, och det finns en infasningsperiod. Men sett till den lönen och sett till det långa kontraktet och sett till den bristande prestationen som har varit över så pass många matcher denna säsongen, så har jag väldigt svårt, alltså det blir väldigt svårt att köpa att den här killen förtjänar en plats i laget. Men det som talar väldigt mycket för att Tommy Ticka faktiskt kommer vara kvar är att både jag, framförallt jag, inser att det finns kanske viktigare kontrakt att köpa ut och bli av med, som Fredrik Forsberg och Mattias Tedenby, som båda bär väldigt tunga löner. Forsberg finns ju faktiskt en klubb i Björklöven och säkert en del andra klubbar som kan tänka sig hjälpa till med den lönekostnaden. Teden har ju svårare att se att någon annan tar över, men om jag säger så här, Tommy Ticka är väldigt hög lön över 2 år som man bara ska köpa ut helt enkelt. Och någonstans så behöver man bita i vissa sura äpplen medan man kan kasta bort andra sura äpplen. Och jag tror att det här äpplet är ett sånt man måste bita i tyvärr. Och det jag motiverar mig med att behålla just Tommy Ticka är kanske för att vi har ändå Anton Blomqvist som kommer in från ett ganska tungt, tjurigt, grinigt och hårda AIK. Som har haft lite kanske den spelställen som skulle kunna passa Tommy Ticka lite mer. De har ju egentligen sett slutspelsfärdiga ut under hela andra halvan av hockeyallsvenska säsongen i mitt tycke. Och att få in då en Anton Blomqvist som kanske skulle kunna främja den här lite mer grinigare Ticka som faktiskt kan, ja, bidra lite mer än att vara så totalt osynlig än vart resterande delen av säsongen, eller under den tidigare delen av säsongen. Det tror jag skulle kunna vara ett argument för att behålla just Tommy Ticka av alla de här personerna, av alla de här spelarna. Samt att man då kan rädda upp en stor del av ekonomin. Jag menar inte på något sätt, jag ska inte försöka övertyga alla om att det här är rätt sätt att göra, men det är på något sätt det här jag landar i när jag tittar på de här tre spelarna, att Fredrik Forsberg, det funkar liksom inte om man blir bara mest frustrerad, och det finns faktiskt en klubb som kan tänka sig ta över hans kontrakt förhoppningsvis. Teden är också lite, det är så svårt när man inte kan bidra med så mycket och han börjar bli till åldern och så vidare. Ticka är ändå 27-28 och gjorde faktiskt någonting under kvalet. Sen hur betydelsefullt det kvalet var när man mötte SHLs sämsta lag. Då, det är en annan fråga likt Isak Brännström där. Men någonstans, visst, som jag sa, som jag var inne på, vissa sura äpplen måste man byta i. Och jag tror att Tommy Ticke är ett av de sura äpplena. Så att där tror jag att man kommer behålla Tommy Ticke i alla andra scenarion egentligen och alla andra multiuniversum så hade man köpt ut Tommy Ticke från det här kontraktet. Men med tanke på att det har varit så pass många andra icke-presterande spelare så står stjärnorna på något sätt rätt för Tommy Ticke i att han antagligen kommer få stanna i klubben. Om vi går vidare till sista man här, Simon Önerud, som först och främst inte såg som lämplig till att spela i det här laget. Och när jag säger lämplig så menar jag inte spelduglig eller tillräckligt skicklig för att spela i det här laget. Enligt nubben själv då får man säga, och kanske klubben i helhet. Man gör lite samma misstag kanske som när man släppte Oskarsund, Martin Törnberg. Och det är för andra gången Simon har fått komma in och verkligen vara en bidragande faktor längre ner i hierarkin och kunna leda laget från de nedre leden. Egentligen ända sedan han kom in har ju egentligen hans kedja där längre ner i hierarkin med Tommy Ticka, Herman Hansson och ett gäng andra spelare, Måns Lindbäck ibland, Åke Stackestad. Det har väl egentligen varit de som faktiskt kunnat fungera någorlunda bra trots att individuella prestationer kanske sviktar lite grann på grund av det är inte världens skickligaste spelare, någon av de här. Men de har liksom ändå tagit sig an sin roll och framförallt Simon Önerud som det känns som har drivit det här loket lite grann. Började ju bli fantastiskt bra någon månad där innan kvalet började och han kunde göra två mål i en match och styra in två puckar. Och blev dråpligt nog skadad i samband med det. Gick lite ner i prestation efter det. Men det känns ändå som att han tillsammans med Anton Strålman, utöver att Strålman faktiskt varit kapten då under stora delar av säsongen. Simon har varit lite den osynliga ledaren lite i det här laget. Det är ändå han som har vetat om. Det är egentligen bara han nästan som har varit i det här läget med kvalet. Så jag tror att det har varit en ovärderlig röst att ha i omklädningsrummet. Jag har väldigt svårt att se. Jag tror att laget har växt otroligt mycket av att ha Simon i laget denna säsongen. Jag har sett ut en trea på Simon Önerud för att det är ju inte en trea utifrån att han producerat en massa, men bara just att han är den här viktiga rösten, att han har kunnat hålla uppe sitt spel och platsade absolut i en fjärde formation. Och att han har kunnat köpa den rollen som har blivit tilldelad och gå från en ledande spelare på ett sätt i form av poäng, produktion och mål och avgörande game 7 och så vidare till att faktiskt kunna ta sig an det här laget och bära dem lite på sina axlar tillsammans med Anton Strålman. Just med tanke på att det har varit ett ganska ledarfattigt lag föregående säsong. Så nej, jag tycker ändå förtjänar en trea, ett bra betyg utifrån hans väsentlighet som person och driv längre ner i kedjorna där det annars varit lite sviktande. Så Simon ska hyllas, men det här är en kille som jag och Jonas anser det är bara att tacka och se det här väldigt lyckliga kvalet till slut som ett väldigt bra avslut på Simons HV-karriär i alla fall. Sen återstår att se om han skulle vilja spela vidare någon annanstans. Jag vet att det var ett alternativ tidigare säsonger när HV har släppt honom. Så det återstår att se vad som händer där. Men på HVs HV-karriär i alla fall så bör det här ses som ett väldigt lyckligt och lyckat slut. Att han kunde få vara med och rädda kvar klubben i högsta serien. Så där säger vi släpp på Simon Önerud och tackar Simon för en fantastisk HV-karriär egentligen. Det var egentligen alla spelare som HV på något sätt har möjlighet att ha kvar och förlänga med. Eller som inte har skrivit på för andra klubbar ännu. Så tack för det, Jonas. Trots att inte du fick höra din åsikt. Men på grund av tekniska strul så får jag skicka vidare att vi hade i princip samma åsikt exakt om alla de här tre avslutande spelarna också. Ja, Jonas, då är vi egentligen klara med alla spelare som på något sätt fortfarande kan ses som aktuella på HV71. Alla har ju inte kontrakt och vissa ryktar köpas ut. Men en kille som definitivt inte kommer att vara kvar och som ja, ändå varit en stor bidragande faktor till att vi har hållit oss kvar är ändå Nick Shore som är klar för Linköping.
Ska lämna?
Visste du inte det? Newsflash för Jonas.
Det kom inte som någon... Det var inte roligt. Nej, skämt åsido. Det har vi väl vetat nu någon månad eller något, va?
Ja, något sånt.
Ja. Nej, men jag... Nicholas Shore. Jag har satt en trea på honom. Jag gillar Shore. Och jag skiter faktiskt i vad han spelar hockey nästa år. Om det är Linköping eller i Team Mr. Handled. Jag tycker han har gjort stor nytta. Framförallt förra året när han kom in och likadant den här säsongen. Sjukt smart center. Mm. Vi måste skilja på det här att han har skrivit på för någon klubb lite längre ut, längre upp, några mil från Jönköping. Ja. Sen att han försvann lite i kvalet, men som sagt, jag har inte bedömt kvalet så stort i min betygssättning alls, utan jag tycker det här är en klassspelare.
Ja.
Och jag säger lite grattis till klubben. Jag kan tänka det samarbete mellan honom och Tyretti nästa år kan bli rätt trivsamt för dem.
Ja, Brock Little också.
Och Brock Little, en liten halvtrevlig kedja där. Ja. Och det här landar, tycker jag, mer, jag tror jag har sagt det i en podd innan, att det här landar lite mer åt hur HV har skötts och sådär. Varför ser inte han om sitt hus när han spelar ett lag när man inte vet vilken division han spelar i?
Nej.
Så att det, för mig är det ingen liksom, det är ingen stor grej att han lämnar för någon annat SHL-lag. Den såg man faktiskt komma ganska tidigt.
Så är det faktiskt.
Så att, en trea.
En trea från mig med. Samma motivering. Ja, vad ska vi prata om nu, Jonas? Nu har vi gått igenom hela truppen.
Vilken mastig genomgång det blev.
Ja, det blev det.
Undrar vad vi hade för... Vi ska räkna ut sen betygssnittet sen och kasta ut det sen på Instagram eller något.
Ja, lite så.
Nej, men jag tänker att ska vi inte ändå avsluta med lite silly inför nästa säsong?
Får vi göra då?
Får vi göra. Det har ju varit, rent generellt sett, har det varit väldigt, väldigt tyst, tycker jag. Mm. Sen har inte det varit off-season så länge, men det brukar komma ut lite mer rykten om spelare och sådär. Det vi egentligen ändå vet som är klara för HV, det är ju från AIK. Det är ju handplockat av Blomqvist. Ingberg Nilsson. Och tokhyllades av Blomqvist i en intervju. Kallar honom närmast unik i svensk hockey just det här med tävlingsmomentet, att vara jobbig att möta och snabb och ändå liksom bra skills. Sen har han ju gått i en tredje, fjärde lina i AIK, rättar man om jag fel.
Jo.
Poängproduktionen är ju inte massiv, jag tror det var typ 13-14 poäng eller något kanske,
ja,
i allsvenskan.
Ja.
Men då tänker jag så att han är handplockad av Blomqvist och han ska ha en roll naturligtvis då en fjärde lina.
Ja. Ja, utav det jag har sett på isen så han är ju en faktor på något sätt. Han är ju inte en maktfaktor i att han dominerar isen så som André Pettersson gör, såklart inte. Men han är en faktor på isen. Lite så som man hoppades på Åke Stackelsson skulle vara, som man kunde se i Allsvenskan. Men jag känner mig liksom lite mer säker på det här kortet. Delvis för att han är lite äldre. Fått hålla på lite längre med det här så. Och att han ändå hyllas på det sättet som man gör av Anton Blomqvist och kan fortsätta det här under HV-sessionen då. Så ja, det är en spelare som jag ser fram emot att se i en fjärde serie i HV kommande säsong.
Ja, och den andra som då ryktas vara klar, det är väl John Nyberg då.
Mm-hmm.
Då plockar vi en spelare från klubben då istället om de snor Shore.
Ja, vi fick den bättre då.
jag vet inte alls. Jag har kollat lite med klubben folk. De står ju inte på händer och jublar över hans prestation i Linköping.
Nej.
Men man vet inte, det kan vara så att han är... Nej, han kan inte vara väl scoutad heller, tänker jag.
Nej, en billig utfyllnadsspelare, tänker jag.
Jag tänker femte, sjätte back då. Ja. Eller? Han var ett tag, vet jag, andra backpar i Linköping gjorde det bra. Sen föll han ner lite i hierarkin. Men jag tror också det här är en liten del av att istället då kanske få hitta någon dyr transatlant så plockar man en svensk lösning. Jag får till mig lite att man ska bygga lite mer svenskt överlag i HV nästa säsong. Och då får vi lite se vad det landar då. Och ändå plusset är väl att då, det är ingen inkörningsperiod, utan vad är det man säger, han kan SHL för han har varit här några år.
Exakt.
Sen får vi se vad Mr. Nyberg har bidragit med.
Så är det, så är det. Det är väl egentligen, det fanns lite lösa rykten om Johan Jonsson som dykt upp här de senaste dagarna. Det ställer ju väldigt mycket frågor kring vad det finns för plats för honom och vilka kontrakt man eventuellt kommer köpa ut för att göra plats för honom.
För Johan Jonsson är väl född fjärde center.
Ja.
Han har ju varit i Oskarshamn nu och gjort det bra. Där tänker jag just på de platserna, det är ju där vi har folk.
Ja.
Så att vi får se sanningshalten, vi kan inte bedöma den. Får vi se lite var det landar, men det var ju inte riktigt i den delen av lagbygget jag hade tänkt att det ryktet skulle uppstå, om man säger så. Så vi får se lite var det landar.
Det får vi göra.
Sen har jag inga rykten som jag hört, utan det är mer så vad jag tänker lite själv.
Mm.
Om jag säger Filip Holm, vad säger du då?
Jag tror först och främst många skulle säga gå inte i fällan igen och köpa upp och signa på det som redan misslyckats i SHL. Men jag säger så här att jag har nästan alla matcher jag har sett och Filip Holm varit väldigt imponerad av dem. Framförallt hans första säsong i Örebro. Sen såklart har jag varit lite tyngre i år, men det har det ju varit likt hela Örebro.
Sen sitter han ju i frysboxen av anledningar jag inte vet, utan han har väl ett eller två kvar på kontraktet. Han kommer inte få spela eller träna med Örebro, de vill göra en lösning. Varför jag bollar upp honom är att ett, HV har varit ute efter honom innan.
Ja.
Två, då tänker jag att Örebro sitter lite i skiten. De betalar en hög bonuslön till honom, då vill inte ha kvar honom.
Mm.
Där skulle man kunna ha en lösning att man inte betalar hela lönen.
Nej, precis.
Lite som Växjö snodde Mattinsson, där HV fortfarande pyntar typ 50 000 i månaden.
Yep.
Så då skulle man kunna få en hyfsad back, eller slash bra SHL-back, för en peng som är billigare än vad det borde vara.
Yep.
Och det har inte HV jobbat med sista åren.
Nej.
Det är inget, jag har inte hört ens en fågel viska någonting, utan bara jag satt innan idag och spånade lite. Att det skulle kunna vara en back som kanske är på HVs radar, kanske lite grann.
Ja, ja. Det sen, hade jag varit glad om de
var. Ja. Sen har jag ett annat namn. Oskar Engsund.
Mm.
Jag tror inte, eller jag vet inte om Oskar Engsund passar in i HV. Men han har varit i ett uselt lag hela säsongen.
Mm.
Han har grym i Luleå.
Mm.
SHL-klubbar måste naturligtvis jaga honom.
Mm.
Sen är det väl så, om jag inte är helt ute och cyklar nu, att Blomqvist och Engsund har väl en kort period ihop i Oskarshamn.
Det vet jag
inte. Nej, för många år sedan. Ja. Nej, det kan alltså att de har träffat på varandra innan och känner varandra lite sedan innan.
Men de måste ju varit att de nästan spelat
sen. Ja, de spelar ihop. Ja. Och då är vi alltså för 05-06 någonting, tror jag, när Blomqvist var någon session i Oskarshamn. Också ett namn som kanske finns på radarn. Svindyr såklart. En svensk spelare, om vi ska gå den linjen. Bra i ett bra fungerande Luleå.
Ja.
Så jag tror inte man ska bedöma hans insats att det var skit bara för att han spelade Oskarshamn. Utan det är nog mer det som är orsaken.
Ja.
Så vet jag att Linköping och jagar honom såklart.
Luleå också.
Och Luleå naturligtvis. Ja. Det känns ju som Luleå är pool. Men sen är det väl något med familjen att han vill vara nära dem. Och de bor väl i Västervik, tror jag. Någonting sådär.
Så kan det vara.
Ja, och det är inte jättelångt från Västervik till Linköping. Så att ja, jag bara bollar upp fria namn nu.
Ja.
Skulle kunna vara aktuellt.
Ja.
Ja. Och sen har jag ett namn till som jag också bara bollat upp. Så här, för det är ingen annan som säger Silly. Och det, nu tror folk att jag tror att det blir så här. Men nej, det här är bara out of the blue.
Ja.
Då säger jag Arto Rotsalainen.
Ja.
Var i stort... Ja, han var muntligt klar för HV.
Egentligen. Enligt Sportbladet.
Ja, enligt Sportbladet. Inför, eller, nej, så här var det. Nubben jagade honom redan under förra säsongen.
Ja.
Det gick dåligt för honom i svenska ligan. Eller citat som Nubben sa. Precis när vi skulle signa honom, då började han göra en jävla massa poäng. Och så skete det.
Ja.
Sen var HV på honom efter säsongen. Var nära lösning. Han valde då istället att skriva på för Lugano.
Mm.
Där har han haft det jättejobbigt. Fem mål, 9 assist, 14 poäng i svenska ligan. Och där var en tilltänkt producerande spelare.
Mm.
Han kommer inte vara kvar i svenska ligan, det tror jag inte.
Nej.
Det skulle kunna vara en av de här spelarna som finns under radarn, eller på radarn, som man vill jaga. Och det är ju då en topp 6-spelare.
Yeah.
Och det är det här jag menar med att då måste man bryta kontrakt med vissa spelare. För fria resurser, fria plats för någon annan.
Mm.
Det är också en spelare som jag tror att HV skulle kunna tänka sig titta lite på.
Mm.
Det var några namn bara som jag bara slängde upp så här.
Ja, ja. Om du tar upp Lugano så får man ju också ta upp. För det var ju ett annat namn som dessutom kom upp där tillsammans med Rotsalainen. Det var ju ändå Joey LaLeggia som inte slutade vara kvar i klubben heller. Han har ju för sig producerat mycket bättre än vad Rotsalainen har gjort till den här säsongen. Framförallt sett att han är back. Så att där finns ju möjlighet för andra svenska klubbar att plocka upp honom. Men hej, han lämnar klubben. HV bör åtminstone undersöka saken, tycker jag. Framförallt om Bobby Nadella nu skulle lämna då.
Absolut. Det var de bara lösa namnen. De klara vet vi. Det här var bara som jag bollade upp för att få i någon form av lite... Ja, sätta upp tempen lite här nu på det här. Det är ju lite för dött. Sen vet vi att nu jobbar ju då Stille, Blomqvist, Nubben Davidsson. Stenhårt nu, och Davidsson som någon överordnande under ekonomiska frågorna som inte spårar, sitter naturligtvis nu och jobbar dygnet runt för att gå igenom truppen och för att reka nyförvärv. Såklart, den processen pågår ju nu. Så det, om det, folk tycker att det är tyst, så är det att det jobbas ju just nu stenhårt för att liksom hitta lösningar på det. Så det kommer att komma, den där klassiska, du vet, tack, så lämnar så här varje spelare, får sitt varje inlägg så här på sociala medier. Tack för den här tiden.
8 inlägg på 10.
Ja, precis. Så. Pack, pack, pack. Det kommer ju komma då inom en vecka eller några dagar.
Ja. Och inte mer än 2 dagar senare kan vi återkomma till ärendet gällande Silo Season och HV71. Och inte mer än att konstatera att 4-5 spelare har lämnat redan. Jag sitter och kollar HVs Twitter här och ser att HV faktiskt har tackat av Colby Sissen som man värvade in under säsongen för en ganska dyr peng från Finland. Man har även tackat av en Joni Ortio som vi var inne på, hade en väldigt bristfällig säsong gentemot avslutningen på förra säsongen. Jonas Nettinen som inte kunde hålla sig frisk nog till att egentligen ta en promenad utomhus innan han fick en man cold. Och så har vi då Kalle Malahti som inte finns så jättemycket att säga, utan att det har varit en väldigt, väldigt kämpig säsong för finnen. Men vi kommer inte tillbaka som sagt utan att vi kan även presentera någonting. Det dröjde inte länge innan Staffan Lindeborg dök upp i HVs kanaler och hade ett väldigt intressant nyhetsinlägg i HV-nytt som HV verkar köra på som ett nytt presentationsformat. Återigen ska det vara otroligt stor cred till Johan Freid som sköter HVs sociala kanaler och allt gällande press och marknadsföring via sociala medier. Han gör ett otroligt gediget jobb som, vad jag vill påstå, absolut SHLs absolut bästa kille på det han gör för klubben i alla fall. Det är om någonting inom klubben de senaste åren som har varit femstjärnigt, så är det Johan Freid, absolut. Första nyförvärv för säsongen från AIK. Han plockade av Fredrik Stillman och Anton Blomqvist själva. Det har varit klart sedan en tid tillbaka att William Ingberg Nilsson är klar för klubben, vilket även kunde presenteras under onsdagen. Win, som verkar vara det nya smeknamnet för denna HV-forward, som jag ser på som väldigt spänt på. Ganska optimistisk känner jag kring den här värvningen. Det är minst sagt en karaktär som kom in, som förhoppningsvis, vi har varit inne lite på det tidigare så vi ska inte analysera detta alldeles för mycket. Men det är ju förhoppningsvis en kille som kan ta över det som Åke Stackestad inte riktigt var redo att göra i år. Man var väldigt tydlig i deras pressmeddelande och intervju att det här är en kille som är mogen nu för SHL. Det är ändå en kille som är 22 år, 01 och ska fylla 23 därmed. Men det blir väldigt intressant hur han kan ställa sig in i det här Anton Blomqvist-laget som egentligen en kille som är ämnad för botten. Topp, eller vad man säger, botten 6 positionerna och kan förhoppningsvis göra ett väldigt bra jobb där. Men precis nu för 5-10 minuter sedan, och anledningen till att jag faktiskt sitter här 2 dagar senare och spelar in detta själv, är att det har kommit ett ytterligare nytt nyförvärv. Vi har pratat väldigt mycket om vilka backar vi ska förlänga med och vilka man ska behålla. Bobby Nardellas vara eller icke vara, Anton Strålmans potentiella slut på karriären eller om man vill fortsätta ett år till. Hur som helst så har vi fått in en väldigt viktig pjäs inför kommande säsong. Man gick tillbaka till Staffan Lindeborg och han körde ett litet quiz där han gick ut med att den här spelaren som HV värvat är för 1996 och delade samma förnamn som en viss förbundskapten från VM 1990. En fråga som jag faktiskt inte kunde knäcka på rak arm, men ni får överseende med det. Men vi pratar om ingen mindre än Olle Alsing från Leksand. Som egentligen dök ner från klar himmel egentligen. Som en blixt från klar himmel. Olle är ju en ganska högt ansedd back. Inte kanske en av de topp 5 bästa i SHL. Eller jag ska säga absolut inte topp 5 bästa i SHL. Men kanske någonstans kring topp 10, topp 15 sträcket. Om jag skulle försöka gissa mig till. En kille som ryktades vara på väg till Schweiz, men av någon anledning valde HV71, och inte bara valde HV71 men valde HV71 i 3 säsonger framöver. Det är ju inte för ovana att HV delar ut långa kontrakt som vi vet om. Likt Mattias Stenevi tog med Ticka senaste åren. Att nubben är villig att ge ut sådana kontrakt. Men att Olle skulle vara villig att gå med på 3 år är väldigt intressant. Det här är ju minst sagt en ganska stor knall i SHL som ingen har lyckats se komma egentligen. Väldigt förvånande att en sån här stor värvning kan hållas så pass hemlig. Sen kan det ju givetvis vara så att saker har gått väldigt fort i förhandlingar och att Olle snabbt bestämmer sig för att gå till HV. Vad vi inte ska hymla om är att det här är antagligen en väldigt, väldigt dyr back. Inte bara att han väljer bort Schweiz, men att han även väljer HV i så många år framöver. Man har säkert behövt lasta upp ganska mycket pengar. Och likt Jonas, som Jonas var inne på häromdagen, att Bobby Nardella antagligen inte kommer förlänga med HV, så är ju detta säkert en ganska stor anledning till att man inte har pengarna till att förlänga med Bobby. När jag ser namnet Olle Alsing så kan jag faktiskt köpa det resonemanget att man inte förlänger med Bobby Nardella. Det här känns som en back som är en större faktor generellt på isen, både offensivt och defensivt. Vilket är det som kanske behövs mer i HV. Vi har varit inne lite på det också. Det känns som att HV börjar göra en lite... inte, man försöker göra lite mer svensk lag. Lite mer grundat lag från Sverige där det inte blir så spretigt med 8 finnar, 3 amerikaner, 2 kanadensare. Och så någonstans en grupp med hemmakära pojkar från bygden. Jag kan tycka detta är väldigt bra. Och jag tycker att det är skönt att HV lyckas värva och landa en sån här stor profil i ligan. Och marknadsmässigt attraktiv spelare som Olle är. Just med tanke på den svåra situationen och den svaga situationen sitter i just nu. Med mycket osäkert. Då tycker jag att det är en väldigt stark... det är väldigt starkt att kunna landa en sån här spelare som mycket enkelt hade kunnat säga att jag ser inte vart ni är på väg i den här föreningen och ni har varit väldigt osäkra i många säsonger i rad nu, så att jag kan liksom inte sätta min karriär i fara. Jag är 27 år och behöver kanske på något sätt spela ett säkrare kort än att gå till HV just nu. Så vad man än har gjort, lyckas övertala om den här nya riktningen HV har eller ger ut en sjukt stor lön eller har gjort båda två kanske till och med, antagligen. Så är det ändå ett... ja, man får ändå säga att det är en stark spelare man får in. Som definitivt kommer kunna vara en bra spelare om man får hitta rätt miljö och rätt spelsystem förhoppningsvis under Anton Blomqvist. Så det verkar vara en väldigt optimistisk Olle Alsing som blev intervjuad i HVs kanaler. Om jag citerar honom så säger han: det är en ära att få dra på sig HV-tröjan och åka in till nästan 7000 personer som skriker HV. Det känns som att det är ett väldigt bra öppnande uttalande från Olle på hans HV-karriär. Så varmt välkommen till, till HV, Olle. Och vi önskar dig stort lycka till. Men det känns som att det var egentligen avslutningen på silly season för just nu. Men vi återstår att se vad som händer framöver. Det känns som att HV kommer gå ut med fler kontrakt som kommer icke förlängas. Eller spelare som kommer lämna eller köpas ut. Det återstår att se vad som händer kommande dagar. Och i sådana fall får vi se vad vi kan lägga ut och kommentera i när det gäller poddmässigt. Ja, Jonas. Tack så mycket för den här gången igen. Vi får väl nästan säga att det här var säsongsavslutning. Men också påbörjan av nästa säsong egentligen.
Det finns inget slut. Det är silly, du vet, vi händer något så är vi här och spelar in. Nu var lite seg inspelning idag, ni ska ha sett Carl frustration här nu när datorn inte... lite som HV-spel, det har hackat mest hela tiden.
Om jag säger så här, om hela den här podden blir 1.25, 1.30 någonting så... jag tror vi har suttit här i 3 timmar nästan.
Ja, 3 timmar vi är snart uppe på så här, men det är ändå trevligt att prata hockey liksom. Men nu tror jag att du är nöjd och jag är nöjd. Så att vi säger tack och på återlyssnande.
Tack själv.
Hey, Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.